står. Och det är vad man har att spela med. Sen kan man försöka maskera det där för rotrarna på ett eller annat sätt om man tror att man kan göra det bättre. Men det är tveksamt om det funkar så bra ibland. Ett stamnät har egentligen bara ett enda jobb. Det är att se till att paketen kommer från punkt A till punkt B. Från ena sidan av nätet till andra sidan av nätet. Med så fort som möjligt. Och den största fördröjningskomponenten i alla de här näten, eller näten av den här storleken, det vill säga så fort man kommer utanför huset, det är hur fort går ljuset, eller hur fort plantas ljus i glas. Det är faktiskt snabbare i vakuum och snabbare i koppar än i glas. Det går bara 0,64 gånger hastigheten i vakuum. Så att den största fördröjningskomponenten i alla lägen här är ljusets hastighet i glaset, vilket folk brukar glömma bort ibland när de pratar om de fantastiska katt, säger huvudrotrar eller vad de nu gör. Man vill försöka hålla ner gittret på nätet. Nå. Kommer ni ihåg att IP-arkitekturen säger att vi levererar ett paket ibland kanske. Så att nätets prestanda är egentligen inte... Det finns ingen etetavspegling mellan nätets prestanda och vad den olika tjänsterna man benyttjar på nätet behöver. För det är ju ett endsystemproblem att hantera hur nätet beter sig. Och även om man har ett nät som är helt perfekt i mitten, kanske man av ekonomiska eller marknadsmässiga skäl bestämmer att sälja en sämre tjänst. Och det gör man ju då enkelt genom att kasta bort paketen i änden av nätet. Så får man den tjänst man vill ha. Dave brukar säga att det finns tre stycken S när det gäller att bygga nät. Gör det så enkelt som möjligt. Simpel. Det är så här att det här nätet drivs av folk som tar hand om alla problem när det händer saker. Och det händer saker hela tiden. Dels så går saker sönder. Och dels så händer det saker man inte hade räknat med. Sen så växer näten. Och för några år sedan så var de allra största problemen att det funkade jättebra igår, men idag är allting trasigt. För vi gjorde slut på någon array någonstans. Man hade dimensionerat mycket minne man behövde för att spara ditten eller datten. Och det tog slut helt plötsligt. Pang, sa det. Eller det var väldigt många kul buggar som kom sig av att nätet hade ju aldrig stått uppe så länge att man hade insett att 32 bitars millisekunder räknar ISIS inte räcker. För att när nätet hade varit uppe 24 dagar så sa det pang, vart minus ett. Man hade inte bekymrats om det faktum att BGP förutsätter att om man har två burkar som pratar om BGP med varann så förutsätter ju sändaren att mottagaren inte slarvar bort något. Så mottagaren utan någon anledning hade något minnesfel eller inte hade ett malloc fail när den försökte ta emot någonting, så visste inte sändaren det. När näten var så ostabila som de var i biten på 80-talet och början på 90-talet så var det här inget problem, för det var ju refresh av alltihopa titt som tätt ändå när det kraschade. Men helt plötsligt så var det så att näten stannade uppe, så att vi fick en helt ny uppsättning problem. De här människorna som driver nätet, de är där 24 timmar om dagen och oftast så händer det inte så mycket, utan de sitter där och försöker fördriva tiden. Och det är inte så hemskt kul. Och helt plötsligt så händer det någonting. Och då är alla människor där och ska gnälla på dem. För då är ju alla deras mycket viktiga applikationer väldigt viktiga. Och skulle de på något sätt kunna inkassera en promille av alla pengar folk tyckte de förlorade när deras sladd gick ner, så skulle de här människorna vara rika idag. De här människorna är inte så där våldsamt listiga. Och är det så att de är listiga, då söker de sig ett bättre jobb. Vi försöker att ta de bästa och lära upp dem och flytta upp dem i organisationen. Det vill säga att de som sitter där dygnet runt och vaktar nätet, det är inte supersture. Många av dem är väldigt bra, men liksom de har ingen aning om hur det egentligen fungerar i detalj. Utan de försöker köra nätet, och när det går sönder så läser de instruktionen, gör så här. Och händer det någonting som inte instruktionen, man klarar sig med instruktionen, då är det torsk. Då får man övergå till att ropa på hjälp. Och då har man en process för som heter eskalering, så att har man inte löst problemet inom två timmar så ropar man hit, och har man inte löst inom fyra timmar så ropar man på chefen, och han sen gör att mobiltelefonen är avslagen. Så att det är, om man gör ett nät som är så komplext att de här människorna som driver nätet inte kan fixa det, då är det kört i praktiken. För så fort det händer någonting så är det stopp. Och händer det på fredag kväll, då är det stopp till söndag. Ja, gör det inte så komplicerat att man måste vara högskoleutbildad och ha... ja. Det finns människor som har lyckats komplicera sina nät så man inte har en aning om vad som händer. Och det är inte så lätt att felsöka dem. Allra helst när man tog ett nät som bestod av fyra fibervägar och gjorde virtuella ledningar av det, så man fick 10 000 förbindelser istället. Sen ska man försöka lista ut vilket av de där 10 000 virtuella förbindelserna som inte fungerar. Ja, den sista har jag väl egentligen beskrivit, va? Krånglar ni till det, så funkar det så länge de här experterna som fixar det är där. Men när de går på semester, då är det kört. Och det syns ju på bottom line då, när kunden kommer och gnäller och säger att det funkar inte. En annan sak som jag har lärt oss är att om man har ett väldigt stort nät eller ett väldigt litet stort nät eller hur det nu är, så när man ska uppgradera nätet och man måste bygga om saker, det är kört. Alltså, när man uppgraderar nätet, man dubblar mängden trafik fortfarande några gånger om året, så kan man inte börja bygga om alltihop, utan man måste kunna lägga på, precis som med komposten i trädgården, att man lägger nya saker på de gamla och tar ut de ruttna i botten. Här är parametrar som kanske inte folk här har kommit i kontakt med. OPEX är det operationella kostnaden, vad det kostar att driva nätet, och CAPEX är vad det kostar att köpa grejerna. Är man telefonbolag så har man alltså inga hyror oftast, utan man har köpt sina saker. Så man har en kapitalkostnad bara. Man köpte sin fiber, man köpte sina lasrar och man köpte sin utrustning. Så att den kostar bara avskrivning och underhåll. Internet är ett stort icke-linjärt system, va? Och den lider av två stycken parametrar som är väldigt obehagliga. Förstärkning och att system är kopplade till varann. Det vill säga, om det händer väldigt små saker så kan det bli stora effekter av det. Jag tror att våra kollegor på den andra stora operatören lyckades med att skriva två rader fel. Och de var väck 18 timmar här förra veckan. Och det var väl inte så lite, det var en burk på ett ställe och hela nätet ramlade över dem. Och då kan man börja fundera om man ska göra det så komplext. Så att sammanfattningen är, försök att göra nätet så enkelt som möjligt. Det blir svårt nog ändå när man får ett stort nät. Om man har väldigt stora system så är de ofta beroende av varandra, olika komponenter. Och det händer ofta att om någonting går sönder så är det någonting annat som... Är det, om tajmingen på det ena är obehaglig så är ofta tajmingen på någonting annat obehaglig och så ramlar det ner. När man gör saker som flygplan som ska flyga till exempel, så brukar man inte ha interruptdriven programvara för att styra dem där, utan man låter det ha loopar bara, så att har man en enda stor programvaruslinga så man kan beräkna att den alltid gör samma sak i samma ordning. För skulle man svara på interrupt hade man varit tvungen att debugga alla möjliga kombinationer som de olika rutinerna hade behövt exekveras i. Ett av exempel som vi ser är ju när TCP får hjärnblödning. Man får väldigt många TCP-flöden som helt plötsligt blir synkroniserade. Om de kör mot nät som man ligger och kör nätet belastat, så kommer ju TCP-slow starta att synkronisera. Och då oscillerar det och då hamnar TCP helt faktiskt i någon form av kaos. Den lyckas aldrig med programmet att lista ut vilken bandbredd som egentligen är tillgänglig, utan den ligger alltid kvar i slow start även om det finns bandbredd. Väldigt många operatörer kommer rångande och så säger de: åh, vårt nät är 9,9999, många nior. Så tittar man på vad det är som egentligen gör att saker och ting går sönder, så kommer man fram till att 80% av alla fel, de är skapade av någon jorden och tok. Och det lämnar oss 20% som är utrustning som vi då kan förbättra. Så vi har bara 20% att spela med här, hur mycket burk vi än köper. Och oftast så tenderar folk att köpa mer burk för att göra utrustningen bättre. Det vill säga, nu fick de mer plötsligt en mer komplex sak. Där gick kaffet för de som hade tänkt sig att få något. Det vill säga, när man ringer till burkleverantören så är svaret på alla frågor: köp mer. För det är ju deras jobb att sälja mer burk. Och har man plötsligt dubbelt så mycket burk som gör jobbet som man hade, som det egentligen behövdes för att göra jobbet i ruta 1, ja, då har man dubbelt så mycket saker som kan gå sönder. Så att det finns en spiral där man väldigt lätt hamnar i att man helt enkelt gör det mer komplext än vad det behövs. Det allra värsta är när olika avdelningar inom ett telefonbolag sätter igång och försöker lösa samma problem. När de här människorna som drar fiber ska göra optisk restaurering där, och sen så gör vi restaurering med IP, och sen så sätter de där två gånger och i bästa fall då, i värsta fall så pratar de med varann. Och då brukar det alltid oscillera. Så man får bestämma sig för vem som ska göra jobbet. Och där har vi ju det här med, det är svårt att få tag i jobb idag. Så alla, ingen vill ju ge upp liksom. Det finns folk som har skrivit fina rapporter om vad som händer när man försöker göra komplexa system mer komplexa, för att få dem mer tillgängliga, och då blir de inte mindre tillgängliga för att vara mer komplexa. Och man kan ju inte göra saker bättre. Och Vi har haft lite grejer med folk som försöker göra high availability routers. Det vill säga routrar som aldrig går ner. Det har varit så komplext att det inte är sant. I vårt nät så har vi routrar som är av ganska vanlig typ som väldigt många har. Man kan faktiskt stoppa flera stycken sådana här routerprocessorer i dem. Vi har bara en. För att vi har ju två routrar. Vi har ju byggt två redundanta nät. En grön och en röd sida som gör samma jobb. Och om den ena routern går ner, ja, då tar ju den andra över. Det visar sig att när man studerar det där så har det varit mera problem historiskt under tiden, under åren som har gått, med att få de här två routrarna i samma burk att fungera tillsammans än vad det var att få två routrar att fungera som är helt separata. Och man får faktiskt mera redundans för pengarna om man har satt dem där i två chassin. Så det gäller att hålla pejl på vad som händer här, och man måste se till att man har lagom och rätt komplexitet när man försöker göra saker. Och Dave har ju skrivit ett nytt papper som berättar om hur man gör, och det finns att hämta någonstans på IT efteraften. Och det är honom man ska se om man vill ha mer papper. Inte mig. När vi har byggt ett IP-nät så ser det ut så här oftast. Man har två stycken routrar. Det här är alltså en förbindelse mellan två städer. Och man har två stycken routrar i vardagsänden, och sen har man WAN-system. Och det är så här att de där... Oj, vilken dålig projektor. På min skärm är det jättebra bild. Det står A-system och B-system där uppe, och så står det DWM. Man har vågnätsmultiplexersystem, och de där två fiberna är i samma kabel. Så att den övre är redundant för om någon utrustning går sönder, men tar man fram grävskopan och sätter den i kabeln där uppe, då ryker alltihopa. Men om ni tittar på hur vi har dragit sladdarna i kors vid routrarna, så är det så att man har alltid två förbindelser mellan två routrar. Eller det finns alltid en förbindelse mellan två routrar, eller hur man nu ska se på den här bilden. Om man tar grävskopan och gräver så ändrar sig inte topologin i nätet, utan det är bara en sladd som försvinner. Som gör att när routing ska försöka lista ut vad som har hänt, så krävs det bara en lokal åtgärd i routrarna som är nära felet för att restaurera i första passet. Vilket gör att man kan få det att gå väldigt fort. Det värsta fel man kan få att hantera i en sån här bild är att man tappar förbindelsen i den ena riktningen. Så säg att den övre routern där, SLBB-routern längst upp där, lasern i den går sönder eller någon rycker ur fibern på transmitt. Då måste man vänta på att den andra sidan berättar hur det kommer inget ljus här längre. Och den måste ju gå tillbaka till den första routern för att den ska veta att mottagaren inte har något ljus. Och är det där tvärs över USA så tar det 70 millisekunder för ljuset att gå fram och tillbaka. Plus ungefär 100 millisekunder i sonnet framing debouncing för att vara säker på att det faktiskt har gått sönder. Det är det värsta fel man kan ha. Klipper man bara av sladden sen går sönder i båda riktningarna, då har ju båda sidorna inget ljus. När man ska bygga nät i den där storleken som vi har, så hamnar man i det här obehagliga läget. Det räcker inte med en burk eller två burkar. Det är helt enkelt för många kontakter. Det finns en övre gräns till hur stort nät man kan bygga som begränsas av hur många portar den här elektriska switchen som är minsta minsta byggblock har. Va? Och i det här fallet så har den ju 15 portar man kan leka med. Och då kan man leka grafteori lite grann och försöka koppla ihop det där på olika sätt. Det man inte kan göra när man bygger nät är att titta på hur trafikflödena ser ut idag och försöka bestämma sig för att optimera nätet. Om man för 3 år sedan satt och tittade på hur trafikflödena såg ut i nätet, så var det webbserverfarm i ena änden och Nisetuta som konsumerade bit i andra änden av sladden. Det vill säga att man kunde ha byggt ett trädnät. Men på de senaste tiden, i alla fall det senaste året, vad som har hänt är att nu kommer ju bitarna ifrån ändarna av nätet. Det vill säga att det är ju source och sink sitter ju i samma ände, sitter ju i änden av grenarna. Det vill säga att det är ju alla de här servrarna som folk har hemma. Förr i tiden så var det ju så att till en liten ISP som hade väldigt många abonnenter, typ hushåll och sådär, så var det ju mer trafik till dem än från dem. Nu är det mer trafik från dem än till dem, för de har blivit någon jättefileserver av någon sort. Och det gjorde att hade man byggt nätet i mitten som byggt efter ett trafikmönster, så hade man ju behövt bygga om väldigt fort. Så på några ställen så har vi 6 routrar. På några ställen har vi 8 routrar. Och om ni tittar på de här routrarna som är ute i periferin här, så är några av dem sittande på punkt-till-punkt-förbindelser. Och några av dem sitter på DPT-ringar eller 802.17. De som sitter på punkt-till-punkt-förbindelser, det är routrar som har höghastighetsanslutningar 155 och uppåt. Och de som sitter på de här ringarna är låghastighetsanslutningar, för man får mycket bättre multiplexeringsfaktor på de här ringarna om man har låghastighetsförbindelser. Annars så konsumerar man ju ganska mycket av bandbredden redan bums, och då finns det ingen idé att ha ringar där. Men man måste bygga allting så det är helt redundant. Så på det här sättet så är det ända fram till den burk som kundens sladd sitter i helt redundant. Och är det så att kunden kommer in på ett optiskt system eller ett SDH-system som har protection switching, så har man i vissa fall gjort så att working and protect sitter i båda i olika routrar, så att man kan faktiskt switcha om det skulle hända någonting. Mellan routrarna i mitten så sitter det punkt-till-punkt-förbindelser som är 10 gig. Det är packet over sonnet back-to-back. Det går inte att sätta Ethernet-saker där utan den enkla anledningen att man har ingen aning om när de går sönder tillräckligt fort. Om ni vet hur routing, till exempel hur ISIS och USPF gör routing på ett LAN. Även om jag drar en sladd mellan två routrar så är det ett LAN, och då skapar man en pseudonod och sen så kör man timrar på det. Det vill säga att man har inget sätt att snabbt plocka bort den när den går sönder. Här var deluxe-versionen av sådana här sites. De allra värsta vi byggde, de ser ut så här. Och någon kom och tyckte att det här är någon bra religion, den ska vi gå med i. Den roliga observationen vi gjorde var att om man har 9 burkar så här i stamnätet och det är 15 kontakter, så går det åt. Det går åt 4 kontakter på varje burk för att koppla ihop den här stjärnan. Och sen så får man 5 stycken fjärrförbindelser, och sen går det åt en RP, och sen har man de här ringarna. Sen är det slut kontakter. Skulle man addera en uppsättning rotrar till, då går alla kontakter åt för att koppla ihop rotrarna i det här huset. Det finns alltså ingen kontakt kvar att ansluta huset någonting utanför. Så det är ett av problemen vi har nu, är att nätet är så stort att om våra kära vänner som bygger rotrar inte rappar på lite, så kommer vi att få ett problem igen. Ja, jag har försökt den här gången, så det vi håller på med nu på routersidan som vi ska ha i framtiden hade vi tänkt, där är det så att det räcker till 2008 om ekonomin håller den fart den hade innan den slöade ner sig. Så att jag tror vi är på den lugna sidan ett tag. Nätet ser ut så här idag. Det är en komplett spaghetti, och egentligen är det så här att hela nätet är en hyperkub, vilket man inte ser när man lägger ut det på ett papper så här. Vi började med att rita en hyperkub, och så plockade vi bort alla streck där det inte fanns någon trafik. Så vi satte streck där det fanns trafik, och så lämnade vi ställen det inte fanns trafik på. Så det, när trafiken ökar så vet vi var vi ska stoppa in kontakterna någonstans. Och det är förhållandevis lätt att räkna på det trots allt. Det är så här att det finns ingen magi, vilket ni kommer att se så småningom. Utan man får titta på hur mycket skräp ska vi flytta här och hur stora sopbilar behöver vi. Så är det bara ringa och beställa. Och då vet man att det tar dem 9 månader att bygga sopbilar. Va? Då gäller det bara rätt lutning på kurvan så att de inte dyker upp för sent eller för tidigt. När man bygger routing för sånt här så var det också väldigt rörigt. Man måste få det här att gå fort. Man har ett IGP som går över hela nätet som används för att hantera nätlänkar, att de är upp och ner och sådär. Vi kör ISIS, och sen har vi faktiskt optimerat ganska ordentligt. Vi plockade bort alla punkt-till-punkt-länkar ur ISIS, för de är ointressanta att man ska ta upp space i LSP space för. Så vi har i praktiken bara loopback-interfacen kvar. Vi la till i koden så man kan lägga på och ta bort grenar utan att behöva räkna om hela Jigstra. Man kan få ISIS på ett nät med ungefär 1500 routrar att lista ut vad som har hänt när man har ryckt ur en kontakt på under 200 millisekunder idag. Det vill säga att man har hela Jigstra-kalkyleringen färdig. Sen så är det ett annat problem att göra det rekursivt för att lista ut vad man ska göra med extern routes. Vi har byggt rotreflektorer för BGP så att max 3, min 2 rotrar i varje pop är del av stamnätets IBGP, så att de där burkarna längst upp är med i fullmesh IBGP. De här andra burkarna som sitter där, som heter 2 och 3, röd, grön och blå, de används bara som förstärkare i praktiken. Va? Så att de pratar BGP med de där som pratar mellan nätet, och sen så matar de allting som finns längre ner i poppen. Och man har inte routereflektion mellan de där burkarna nere där. De som har följt utvecklingen av BGP har säkert sett det här med MED churn och sånt där. Vilket vi faktiskt slapp till stor del eftersom att den här topologin, om man ritar ut den, ser ut som 3 stycken LAN. Och det gör att allting sitter i praktiken på samma jordplan. Det finns alltså inte, det finns ju inga multipla hopp här, utan allting är ett enda hopp. Så utav misstag så klarade vi en hel del där. sites blir ganska stora när man börjar bygga på det här sättet. Det här är Relay i Maryland och vi har 4 rader med routrar så här, ungefär 70 meter långa. Vi har 160 routrar i det här huset, såna här routrar. Får ni en uppfattning av hur mycket det är. Allt det där gula kramset som hänger runt där är fiberkabel. Och de där går sedan via ett antal korskopplingar som man ska sätta ihop det. Så att så fort det blir något kajko på den här databasen som håller reda på var allting går, då är man helt blind, för det går inte att skicka ut någon och dra i sladden. När man har byggt nät i USA så har man... Oj, vilken fin bild. Man har haft routrarna i mitten och sen så har man haft TDM-nät ut till abonnenterna. Och det där var ganska bra när man gjorde blandade tjänster och man kom från en telefonivärld, för de hade ju redan byggt de här TDM-näten som gick ut till abonnenterna, så man kunde ha ATM-lådor och frame relay-lådor och telefonväxlar och all sköns möjlig skräp där i mitten. Och man kunde använda samma infrastruktur för att komma till abonnenterna. Idag så är all ökning på IP-sidan, så det finns ingen anledning att bygga allt det där komplicerade TDM-kraftet för att gå vidare med IP. Och vi har den här är en bild man kanske kan se lite grann. Det ser ut ungefär så där i övre bilden. Man har en router med något kanaliserat kort på där, så att det kommer ut i en fiber och sen finns det en bunt 45 eller en bunt 2 megabit eller en bunt någonting där som går igenom en massa TDM-lådor och ett läckt i ett lokaltelefonbolag. Det är de här som har lokala anslutningen. Och det första vi gjorde var att vi tog den här accessroutern som ändå fanns där i poppen och så tog vi och knuffade ut den hela vägen ut till där man gav över fibern till lokaltelefonbolaget. Då slapp vi allt det här MUX-grejset. Här sparade man pengar på MUX-grejset. Man blev av med 1100 personer som skrek. Och man fick mycket kortare tider att bygga de här ledningarna, för helt plötsligt så var det mindre papper att flytta runt. Vad vi sedan har gjort är att vi har tagit de här accessringarna och dragit dem ner till ställen där det finns kunder. Väldigt många vanliga ställen, till exempel här i Stockholm, så har vi dragit såna här ringar ner till Stokab-ställen och sånt där det finns folk som vill handla och ställt en liten router med Ethernet-kontakter på. Så har vi sålt Ethernet-proppar där, eller vi har dragit in den i ett hus där det finns många abonnenter, eller man har dragit in det i ett bostadshus. Det visar jag för något år sedan här hur man gjorde bostadshus, så jag hoppar över. Men idén är liksom att få IP närmare kunden och minska mängden saker som man måste hantera för att ta upp och ner saker och som kan gå sönder. Fibern har vi ju ändå där. Om ni tittar på den här bilden så ser ni att den där accessroutern för de här människorna som driver nätet, så ser det ju precis likadant ut, va? Om den står där uppe, står där ute eller står där, så är det fortfarande så att accessroutern pratar med kunden via någon form av interface. Så det enda som skiljer de här bilderna när man ska felsöka är vem man ringer som får gå ut och slå på burken. Men man måste bygga nätet på ett sådant sätt att man kan minimera mängden folk som springer i fältet. Om man gör som en känd operatör i det här landet och säger att Ethernet är jättebilligt, då tittar man på deras budget, så har de mer pengar för löner än vad de har för burk. Hade de lagt en tredjedel av lönepengarna för burk, så hade de behövt en femtedel av personalen för att driva nätet. Svårt att förstå kanske. Så här ritar marknadsförarna bort USA-nät. Och det var ju fint. Och så här ritar man Europanätet idag. Vi håller på som bäst att försöka bygga upp det här nätet. Här i början på sommaren så blev det helt plötsligt. Vi hade byggt det där nätet för ett år sedan och hade ingen trafik på det, för vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Plus att vi hade icke-försäljare i fält här med fina bilar som åkte omkring och gjorde någonting, vad de nu gjorde. Men sålde gjorde de inte. Och om ni undrar varför jag byggde Stockholm, så var det så att det gällde att koppla in vardagsrummet så man får konnektivitet här. Annars ganska meningslöst att ha den där. Vi håller på att bygga ut det här idag. Det här byggdes ganska snabbt och elegant. Och helt plötsligt i början på sommaren så började folk ramla upp in. Så då behöver man inte ha den där försäljarna längre. Så folk ringde ändå. De var ganska panikartade och tyckte, hjälp! Så var det bara att ta fram orderblocket. Vi har fyllt upp det här nätet i praktiken. Det gjorde vi på 4 månader. Och helt plötsligt så kunde man peka på att de här människorna med fina bilar behöver. Vi behöver varken dem eller bilarna. Anställ någon som kan svara i telefonen istället. Så där finns det. Nu går det mer att handla. Ni som åker över sprint idag, just nu så har man haft av en av de här undervattensegmenten, det som går norra vägen, så att man går, om ni gör traceroute, så går det från härifrån via Köpenhamn till London och från London till någonting som heter Tuckerton. Det här är kabelstationen i Tuckerton. Grannarna klagade. Det där huset där som ser ut som en villa, det är en betongbunker. Och de hade ett hus ovanpå, fyra nedanför. Grannarna klagade. Så de ringde Hollywood och sa, gör så det ser ut som ett hus. Så allting, alla fönster som ni ser är alldeles svarta. De är bara pålimmade. Och det där som ser ut som ett garage där, det är vår sajt. Så här ser det ut på insidan. Här kommer Atlantkabeln som kommer ur de här vågnätsmultiplexerna som går på undervattenskabeln. Kommer direkt in och går in i botten på de där rotrarna där som står där. Det här var första gången man satte rotrar direkt på ett undervattenskabelsystem utan att de här telefonmänniskorna fick vara med och krångla till det. Tittar man på trafiken till och från London som det ser ut idag på en 10-gig-sladd så ser det ut så här. Och ni ser dygnsvariationerna där. Den gröna strecket i ena riktningen och det gröna strecket är till USA och det blåa är hit. Och det röda strecket är CPU-lasten på burkarna. Så här är en annan bild av hur Europanätet ser ut idag. Och siffrorna här är last i procent på ledningarna igår kväll eller igår. Nej, igår dag. 10.08 igår. 10.08 i Kalifornien. Nej, 10.08 i Washington. Så där vid fyra tiden igår eftermiddag så såg det ut ungefär så här. Och som ni ser där så är det ett rött prickat streck där uppe. Och det är det undervattensegment som någon hade sönder. Så all trafiken går på det där 54% där till London. Vi har även ett nät som går till Asien. Och jag vet inte vem som bor på Nya Zeeland, men där får har de. Va? Man har 10-gig-nät som går även till den där delen av världen och vi försöker bygga ut det in till andra länder där. Det finns ett stort land här uppe med väldigt mycket folk i, men jag har aldrig förstått hur man riktigt hanterar dem. Det pågår så mycket konstigt där. Vi har även byggt neråt till Sydamerika. Och inte särskilt mycket, men lite i alla fall. Och sen har vi datacenterna, men ni kan ställa era burkar som alla andra. Och sen har vi dragit sladd till andra människors knutpunkter där man kan ställa burkar. När man har tillämpat alla de här visdomarna, då har vi alltså ett nät med en arkitektur. Man har ett enda AOS över hela världen. Det här nätet är alltså ett enda AOS, AS1239, överallt. Stockholm ser likadant ut som Stockton. London ser likadant ut som New York. Mängden rotrar varierar, men det är gjort precis likadant överallt. Vilket gör att de här stackars människorna som ska försöka få nätet att funka, de känner sig hemma. De kan inte placera Stockton eller Stockholm på en karta. Men de vet att det ska se ut så här och grön lampa ska det vara. Det ska se ut så här och de kan fixa det. Ganska många som byggde nät, de hade ju en Europa-regression som byggde ett nät i Europa. Och sen byggde de ett nät i Asien och sen byggde de ett nät i Nordamerika. Och sen hade de olika AS och sen så byggde de där lite olika och sen så satt de och diskuterade med varandra om vad som var bäst. På Sprint finns det en enda avdelning under den där skäggige man i början där som heter Chase Cotton som bygger allting. Så all personal som håller på med att bygga nät, oberoende av var det är någonstans, jobbar för samma farbror på ett ställe. Vi har IP för restauration. Vi har alltså inget underliggande protection-mekanism på höghastighetsförbindelser. Det vill säga allt som är snabbare än 2,4. Utan det är rakt in i DVDM-system eller rakt på fiber med packet over sonnet framing. Och sen låter vi ISIS reda upp hur det här ska fungera eller vart vi ska köra trafiken någonstans. Vi hade byggt med samma arkitektur redan från början. Redan när vi började bygga det här nätet som pratade över optik 1998 när vi fick igång den första 10-gig-förbindelsen. 95 så gjorde vi packet over sonnet tillsammans med Cisco för att slippa ATM. Och det tog vi sen bara bort all transmissionsutrustning och anslöt direkt till fibern. Vi har haft ganska mycket kul med att leka med leverantören och försöka bygga grejer tillsammans. Så tycker jag, gör så här. Annars skickar vi över Peter med det där baseballträt. De missförstod faktiskt ett av mina krav här. När jag skrev kravlistan för router som vi ska ha härnäft så skrev jag, om man tar ett brännbollträ och börjar slå på burken så ska den korrekt rapportera skadorna på skrivaren tills det att man slår sönder skrivaren. Vad jag försökte säga var att jo, gör det nu fault-tolerant. De ringde den bästa mekaniker de kunde hitta. Man kan stå ett baseballträ och slå sig blå på den där. Jag är alldeles säker på att baseballträet kommer att gå sönder när burken går sönder. Vi tycker att vi är ledande i peering-arkitektur. Det vill säga vi är världsbäst på att säga nej. Um, Vi försöker bygga ett nät som finns över hela världen, och så tittar man på folk och säger, finns det över hela världen med ett AS? Bra, bra, slutsnackat. Och sen så är det någon som kommer närmare, så bygger vi något annat obskurtland. Det är ganska enkelt och ganska stort. Alltså, det ser jätteenkelt ut, och bygger man ett nät med måttligt mycket burkar så kan man få det här att fungera hur bra som helst. Då har man som vi ohyggligt mycket burkar, så fungerar det fortfarande ganska bra. Om man hade släppt någon och gjort såna här andra konstigheter, så vet jag inte hur det hade funkat. Eller jag har sett andra hur det funkar, inte. Vi har multicast som fungerar. Det är väldigt lite folk som använder det, för att de här som bygger accessnät, de har inte kläm på hur man gör. De här som har kul content, de säger, det vore ju hemskans kul om vi kunde skicka det här, för det blir billigare för oss. Men tyvärr kan inte mottagaren ta. DSL kan inte, vad heter det, 10 med konstig teknik kan inte. DSL kan inte. Vi har de ledande SLA-erna. Det betyder att det stora, vi tänker inte slarva bort några paket och ljusets hastighet begränsar det fort det går. Det är faktiskt ganska obehagligt, för att mellan två platser i USA så finns det ju två vägar, och de går ofta olika väg. Kortaste vägen mellan San Francisco och New York är att gå i mitten på landet. Man går upp till Chicago, när man går upp till Kansas City, Chicago, så kommer man över och genar upp till New York ifrån någonstans där ute i skogen. Alternativvägen är att gå södra vägen, Anaheim, Dallas-Fort Worth, Atlanta, och komma upp. Och den är längre. Och om man lastdelar över de där två, då kommer kunden och säger, ja, men ibland går det fortare och ibland går det saktare. Det står 8 millisekunder, nej, det står 37 millisekunder ibland, det står 42 ibland. Klag, klag. Sen har vi de här människorna som kommer ångrande och säger, MPLS, det är bra för allt. Och kom ihåg att det här har ju sina tjusningar ibland kanske. De som driver det här är ju folk som gör burk. För de har ju, det är osexigt att sälja burk som bara fungerar. Man måste ju göra det komplicerat, så man behöver dubbelt så mycket burk. Annars så tjänar man ju inga pengar. De pratar om trafikengineering, va? Traffic engineering, man ska undvika att ta någon bandbredd. Jag väntar fortfarande på att hitta den där kunden som är beredd att pröjsa lika mycket. Nu ska jag säga. Jag har en kund som pröjsar 100 spänn för att det ska fungera skitbra. Jag letar fortfarande efter den där kunden som betalar 75 spänn för att det ska fungera skitdåligt. KTO Service, och sen så påstår de att de kan göra restoration, och sen påstår de att de kan göra en massa saker. Låt oss titta på det här och hur vi har löst de problem de tror sig lösa. Först och främst så ska man berätta om vad MPLS är bra för. Traffic engineering. Ja, man skulle alltså kunna bygga olika vägar för olika tjänster då. Och det innebär att man får lika många topologier som man har QoS. Har man en för voice och en för video och en för data och en för vad det nu var, då får man lika många topologier som man har olika QoS då. Och det är fortfarande så att, om ni kommer ihåg, så det som är drivande för röjningsfaktor här är ju speed av ljus i glas. Och det kan de inte göra någonting åt. Man bygger tunnlar, och sen kan man sätta olika sorters metrics på dem där. Och visst, det är jättekul. Vad vi har gjort är att vi har byggt ett plus ett projekt, protection. Det vill säga, vi har stoppat dit tillräckligt mycket bandbredd 2 gånger. Det är inte helt sant, för att vi har 3 vägar över USA om man tittar på det hårdraget. Och det vill säga, det finns 3 sätt att ta sig fram, och vi har sagt så här, okej, okay, 1 kan vara trasigt. Så i praktiken så kör vi 3-1. Det vill säga, vi säger att om en ledning har 66% last, eller mer än 33% på en ledning om allting är okej, okay, då är det dags att uppgradera. För det innebär att om man klipper sladden någonstans, så kommer ju 33 plus 33 att bli 66. Och då är man väldigt nära vad man bör stoppa på en sladd. Om ni tittar på IP-trafik så är den väldigt bursty. Och ju fortare det går, ju burstigare är den. Och när man mäter så tittar man ju på 5 minuters medelvärden eller 2 minuters medelvärden eller 30 sekunder. Man ser aldrig burstarna. Och klipper man ner burstarna så syns ju inte de, eftersom alla internetapplikationer, de är ju gjorda för att göra TCP backar ju tillbaka snabbt elegant om den börjar tappa paket. Och ska man hantera den här burstiga trafiken, och sitter man och tittar på 5 minuters medelvärden, så har vi sagt att är det 72% där så är det 100. För att kompensera för det här att man inte ser den här burstiga trafiken. Vi gjorde lite studie om hur mycket minne som används i routrarna när man buffrar. Och det visar sig att där sitter ju megabyte som aldrig används, utom när det händer någonting. Då används alltihopa nästan. Så det är väldigt, väldigt korta spikar som man använder minnet. Och hade man inte använt det, då hade paketen försvunnit. Ja, om man har tillräckligt mycket fiber så att man klarar av att flytta fram trafiken även om en gått av, då behöver jag inte ha något av det där som är upp, där uppe längst upp där. Va? Och om ni kan hitta en kund som är beredd att betala 75 kronor för skitservice, så tack, då tar jag den och ska fundera på hur man gör det också. Sen är det inte så svårt. Sen gäller det bara att se till att man har tillräckligt mycket bandbredd. Och det gäller ju bara att hålla koll på tillväxten och beställa saker i tid. Jag menar, skillnaden är att om man gör traffic engineering och man har en triangel och den här basen på triangeln blir full, så skulle man kunna skicka över de här benen i triangeln. Men det trafiken ökar ju här också, så att med den ökningstakt vi har så skulle man alltså kunna optimera bort att inte köpa mer bandbredd i basen på triangeln ungefär en och en halv månad. Men man riskerar att om någonting händer, dels för att det blir komplext eller att någonting går av, ja, då är man ju utanför SLA och då börjar kunderna gnälla. Det jag har försökt visa vad det tar i tid per bandbredd att bygga. Och jag är inte riktigt säker på hur man ska läsa den här. Nej, jag förstår inte. Men det ser bra ut. Sen så säger de så här att jo, men hej och hå, man kan ju göra trafikengineering. Men om man tittar på trafiken så ser man att den är faktiskt inte self-similar. Så att det är väldigt svårt att splitta upp trafiken på något bra sätt. Och man gjorde ett antal studier, bland annat gjorde vårt forskningslabb en massa studier. Och AT&T-pojkarna gjorde en massa studier. De är längst ner där, det är AT&T:s folk. De gjorde en massa studier och kom fram till jajamensan, man kan komma inom ungefär 3% av optimalt användande av nätet genom att inte göra någonting komplicerat alls, det vill säga göra som vi gör. Och då är frågan om de där 3% är värda allt vad det kostar att krångla till det. Här var en fin bild han har hittat att försöka beskriva hur trafiken ser ut, och någon annan trafik kan se ut så här. Så vi har ingen traffic engineering, och vi har nästan alla förbindelser i nätet mellan två punkter är samma hastighet. Det vill säga att det är 10 gig eller också 2,4 gig. Och är den inte, har vi olika hastighet på dem, så har vi oftast buntat ihop dem med link bundling så att fyra stycken 2,4 gig används som en 10 gigare. Man reserverar 50%, det vill säga man ser till att det finns tillräckligt mycket kapacitet så att om någonting går av så kan det som är kvar ta resten av trafiken. Kom ihåg att man börjar med, ni såg den enkla bilden med två städer och två vägar. För så tänker telefonmänniskorna, för så ser SDH ut. Va? Men i verkligheten så kan man ju ta nytta av att nätet är en komplett spaghetti och försöka lista ut att allting går ju inte sönder samtidigt. Det kallas för mass restoration om man läser marknadsföring från moderna optiska tillverkare. Nå, se till att paketet kommer fram och så är det färdigt. Quality of service, det förutsätter att det finns någon som vill betala för sämre tjänster. Vi kommer där till när man vill leverera olika typer av tjänster. Så ändå så kan man ta en burk och sätta den i änden på nätet där man ansluter kunden och säga åt den där burken att hör du, den här kunden har checkat en tjänst som ser ut så här. Gör det. Eller så kan man försöka få 150 routrar, nej, 1500 routrar över hela världen och förstå vad den här kunden vill ha och göra det. Och den senare lösningen skalar inte så där våldsamt lysande. För både primärvägen och reservvägen måste hålla reda på alla reservationer. Och de där stackars människorna som ska felsöka, de måste veta exakt vad som pågår. Och har jag nu några miljoner flöden som är alla olika och de ska försöka förstå det. Man pratar om vad nätet kan göra. Och vi har sagt så här att stamnätet blir aldrig sämre än så här. Och design guidelines är 10 gånger bättre än det. Vi har sagt så här att det blir inget avbrott som är längre än en sekund in i stamnätet. Det blir avbrott som är längre än en sekund ut mot kund fortfarande, för att accessburkarna inte är med i den här komplicerade spagetten vi har i mitten av routing. Så där är det ungefär 3 sekunder idag. Vi försöker att få 300 millisekunder för kunderna. Vi tappar 0,05% av paketen. Vi tar 1% av paketen och skickar ut dem i oordning. Oftast så kommer den här oordningen av att det växlade mellan, man har 10 vägar och så gör man per destination load balance, lastbalansering, så växlar det helt plötsligt för man gör rehash på det. Och då kanske det är så att sista paketet som gick ut på den vägen kommer fram efter första paketet som går ut på en annan väg för de olika stora. Vi har 100 millisekunders roundtrip inom USA. Verkligheten är ju att det är 70, va? Och inom världen är 380 millisekunder. Och man har 5 millisekunders gitter och det sitter 350 millisekunder buffer överallt. Så att om man tänker sig att det finns en kund i en änden av nätet som har en 10 megabits förbindelse, så kan jag alltså skicka all trafik för den där 10 megabits förbindelsen genom att skicka en burst i 10 gig under 0,1 sekund och sen vänta 5 eller 10 sekunder och sen skicka resten utan att det försvinner något. Och vi klarar stora paket i nätet, 44-70 byte. För att om man inte kan stora paket i nätet så kan man inte slå in IP-paket som kommer från ett Ethernet lätt och elegant i någonting annat. För kan man inte slå in 1500 i någonting så kan man inte tunda kul saker. Och det är så man gör alla saker som är value-added tjänster, man slår in det IP-paket. Det här är vad kärnan av nätet gör. Va? Sen börjar man titta på vad kommer delayet av. Så först har vi att det är ljusets hastighet i glas. Den andra komponenten av fördröjning är att man har en kö. Det vill säga att det finns paket ut som ska ut på ett interface. Det vill säga att det finns fyra interface in och ett ut och så kommer trafiken i skurar och så ska ut på interface. Då får den vänta lite innan den får plats och åka. Och funktionen, hur lång den där kön är i tid, är egentligen en funktion av hur fort det går och hur långt paketet är. Och tittar man på vad ködelayen är i millisekunder med den typ av trafikfördelning vi har i nätet idag, så ser man att på en 45 megabits förbindelse, om man kör under 25%, 30% last, så finns det ingen kö. Och kör man bortåt den 80-90% där, så finns det en millisekunders kö. Den där gröna visar fördröjningen på en T1-förbindelse med exakt samma, 1,5 megabits förbindelse med exakt samma trafikmönster. Och där ser ni att så fort man börjar lasta den så blir det kö, för det går inte så där våldsamt fort. Det röda strecket där, 10 millisekunder som går tvärs över, det är fördröjningen ungefär mellan Chicago och New York. Så ni ser att, jo då, om man har QoS och en massa prioritetsköer på routern och sådär, så kommer de inte att göra någonting förrän man kör sin sladd bortåt 80%, 90% last där. Och dunkar man upp hastigheten på nätet, så man kör ett 2,4 gignät, va? Så ser ni att, jo då, man kan ha köer på utput där med olika prioritet om man kör mellan 98% och 100. Och över 100 så kommer alla börja klaga. Sen har vi det här med fast reroute då. Om man ska göra reroute i ett nät med MPLS, ja, då får man sätta sig ner först och göra tunnlar. Och sen får man göra de tunnlar man ska ha för backup. Och sen får man väl göra tunnlar man ska ha för backupen också ifall de första gick sönder. Det vill säga, det blir väldigt komplext väldigt fort, och där har jag multiplicerat med, eller Dave har multiplicerat med antalet klasser man försöker stödja också. Och det är fortfarande så att om man nu tar trafiken som gick en väg som försvann och rerotar den till en annan väg, så måste det finnas tillräckligt mycket plats där. Och vi har bara tagit och gjort ett väldigt enkelt nät så till att vi har tillräckligt mycket bandbredd. Vi har sett till att vi har ISIS så att det funkar. Och sen så låter vi routingprotokollet lista ut vilken bästa väg är just nu. Och vi har inte suttit i förväg och försökt lista ut hur det ska gå sönder. För jag menar, när saker går sönder så hoppas vi att så lite som möjligt går sönder. Men när man tar och rycker fibern lite här och där, så vet man inte riktigt vad som kommer att hända. Om det sen händer flera saker samtidigt, så är det omöjligt att gissa. Och har man IP-routingprotokoll som gör jobbet, så har vi gjort så att vi har satt metric på de här. Det är lika med fördröjningen på en väg i millisekunder. Så att vad som kommer att hända är att nätet kommer själv att hitta den väg som är bäst i nätet när det slutar ryka och slutar smälla. Det som på moderna routrar dominerar tiden för restaurering, om det vare sig det är MPLS-approachen eller om det är vår approach, det är att den tid det tar att berätta för linjekorten att vägen har ändrat på sig. Det är det som tar längst tid idag. Inte att detektera och räkna om topologin på nätet, utan att informera all hårdvara om att det har hänt något. Och den tiden är likadan oberoende av vilket protokoll du använder för att lista ut att topologin har förändrat sig. Vi drev ett projekt ihop med vår loterleverantör, och vi började 98 och sa att det vore ju hemskt kul om nätet konvergerade fort. Förr i tiden så var det så här att det var okej om nätet restaurerade sig tillräckligt fort så att TCP inte tajmade ut för att man startade den här jättefilöverföringen och ville inte starta om den. Eller man försökte hämta ner sin webbsida och gick och fikade under tiden. Men idag så kör ju folk video och telefon och allt möjligt konstigt. Och de vill att det inte ska bli så långa avbrott. Och vi satte 300 millisekunder som där det verkade lagom. För att försöka driva det vidare ger oss inte så mycket, men kostar ganska mycket pengar. Och det finns en 50 millisekunders siffra där som kommer från STH-världen. För att man vill undvika telefonväxlar, koppla ner telefonsamtal eller vad det nu var. Men de är ju inte inkopplade här. Så det har man ju löst i Voice Media Gateway. Vi är på god väg att klara det här målet. Får jag bara gå runt med baseballträet några gånger till nästa vecka, så ska ni se att vi är där på 300 millisekunder innan jul. Så här ser vårt nät ut i USA igår om man summerar ihop alla sladdar. Föga ointressant bild. Så här ser det ut om man ritar ut alla sladdar som vi har idag. Och om ni tittar på till exempel då Relay DC där, som är någonstans mitt i till höger, där det kommer ut en skär sladd, lila sladd menar jag, som det är 67% last på. Det är någon anledning så den här lastdelningsalgoritmen som finns i rotorn har bestämt sig för att av de där fem parallella vägarna så ska vi dunka all trafik på en, mer trafik på en sladd. Om man tittar på den där sladden som är lila, hur den ser ut, så ser ni trafiklasten på den att den går faktiskt ganska snällt. Så skulle grannen till den försvinna så har jag faktiskt tillräckligt mycket plats för att få plats med trafiken där. Ni ser att det är ett hack där efter det röda strecket. Men eftersom det här är en väg av många, så vad som troligtvis hände där var att rotorn bestämde sig för att vi ska räkna om den här hash-algoritmen som fördelar trafiken över alla multipla vägar. Och helt enkelt bestämde sig för att vi lägger trafiken på någon annan sladd. Det är inte så att det var något fel där. Sen har vi det här med VPN då. Man kan i MPLS slå in allting. Martini kom fram med att man kan slå in allting i MPLS då. Och vi tyckte vi kan inte vara sämre. Så vi hittade på någonting som vi kallade för UTI. Det är ITU baklänges va? För att slå in saker. Och det var inte politiskt korrekt. Så man hittade på ett ord som ingen skulle komma på. Vi hade gjort det. Heter L2TP version 3. Vad man fick i LTTP 3 var att man helt plötsligt fick dynamisk konfigurering av tunnlarna. Vilket jag inte hade bekymrat mig om att göra från början med UTI. Men i praktiken så är det här att vi tar det som kommer in på ett interface som är nivå 2 och stoppar in det i nivå 3. Istället för att ta nivå 2 och stoppa in det i nivå 2 som man gör med MPLS. Men gör vi till detsamma visa. Och idag så har vi redan lanserat det här som produkter. Vi har då Virtual Private Lines. Man kan köpa förbindelse punkt till punkt förbindelse med en gånger någonting i bandbredd. Vi kan göra Ethernet punkt till punkt förbindelse och vi flyttar frame relay. Vi har en kund som inte ville köpa internet. De är i Asien någonstans. De vill inte köpa en internetförbindelse för de skulle ha en förbindelse till sitt kontor i någonstans i USA. De vill ha en frame relay-förbindelse. Och vi tänkte att vi provar med de här människorna så gör det funkar. Så vi sålde dem en frame relay-förbindelse. Så vi tar den i Asien och så slår vi in den i IP-paket och så skickar vi den över IP-nätet och så spottar vi ut den åt den i USA och så får de sin frame relay-paket. Så de åker över vårt publika internet. De är jätteglada. Sen visar det sig att de kör voice över IP över frame relay på den där. Det hade funkat garanterat mycket billigare. Det hade varit en femtedel av priset om de hade checkat två internetproppar. Som Olle skulle ha uttryckt en gång i tiden. Så att världen är lite spännande. Men funktionsmässigt sett så kan man göra samma sak. Sen finns det en kul applikation som heter RSC2547. Den har ett underbart skalningsproblem. Det betyder att man låter BGP hålla reda på vad alla kunderna har för rotning i sin egna nät. Så alla kunder kan använda nät 10. Och sen så kör man allt det där i en enda soppa. Och sen låter man rotarna multipla routing eller forwarding-tabeller för de olika kunderna. Det finns en hård begränsning där ungefär i 400 000 routes. Och det finns en begränsning att man kan ha ungefär 4000 VPN. Vi har mer än 4000 VPN på FrameRelay idag. Så om vi skulle flytta över dem på det här så skulle det inte gå med ett nät. Utan man måste på något sätt isolera det här problemet. Och den lösning vi har valt är helt enkelt att jo då, ni kan få som här RSC2547. Vi kan till och med prata MPLS mer. Ha en trevlig dag. Men vi slår in det i IP. Så att i vår MPLS-implementation så har vi gjort det att vi gick till vår kära roterleverantör och så sa vi jo, den här routern som vi har från kunden är kopplad till. Se till att den slår in skräpet IP så det blir bra med det här. Så slipper vi höra talas om det. Finessen med att göra det här är att helt plötsligt så är all den här VPN-komplicerade soppan isolerade till de burkarna de kunderna är anslutna till. Och skulle man nu göra slutresurser i det här nätet, att man gjorde slut på någon tabell eller någon fysikalisk annan grundenhet, så är det bara att bygga ett till med en ny uppsättning i edge-burkar. Och de är ju helt isolerade från varann eftersom de inte vet om varann när de kör IP. Sen pratar folk om säkerhet. Och om man enkapsulerar IP så kan man faktiskt krångla till det så folk inte kan skicka paket ut i de här tunnlarna på diverse sätt. Och man kan faktiskt ha kryptonycklar. Och man kan ha cookies som man kan generera med pseudonymgeneratorer som gör att det är omöjligt att generera paket. Praktiskt omöjligt. Det är enklare att bryta sig in i centralen eller lyft telefonen och ring vår knock och be dem stänga av en port istället. Om man bygger isolerade infrastrukturer så ja visst, isolerade på vilken nivå? Egen fiber, eget plaströr i marken, egen grävning, egen mux. Så fort man har mer än en kund så är det ju inte isolerade längre. Och om någon av de här kunderna som delar infrastruktur har en gateway mot internet, och det har ju alla företag, för att det är ju så att även om man har ett omfattande internt nät så vill man ju prata med omvärlden på ett eller annat sätt, för det är så man gör business med andra. Att sälja internt mellan avdelningarna på företaget fungerar ju bara på Ericsson. Sen så kom de fram och hade GMPLS, och det här är precis lika kul som att köra IP över X25. Då har man två saker som opererar på samma tidsskala ungefär, som i praktiken då hamnar i oscillation med varandra. Vi har försökt då, vi har gjort så här att vi har ju integrerat med vårt provisionssystem, så att vi har ett enkelt program som kollar trafikstatistiken, producerar rapporter, och det producerar även order till de här människorna som stoppar i kontakter. För att ska man bygga en ny väg mellan routrar så här, så länge routrarna finns där och korten finns där, så är det bara fiberpatchkablar som ska stoppas i. Och det kan vi göra på 4 timmar över hela världen ändå, genom att generera en work order, skriva ut den och låta folket som bor på stationerna stoppa i fibern. Det behöver man ingen fantastisk switch för. Och skulle man behöva rycka sladd fortare än 4 timmar, tror jag man har gjort annan typ av problem. Jag behöver inte säga någonting om ATM och PNNI, det har dött, va? Har man 5 gånger 2,4 gig trafik, då behöver man 5 gånger 2,4 gig att flytta skräpet med. Och att det skulle finnas någon form av kunder som är beredda att åka som senare eller åka inte, då har vi inte identifierat än. Det pratas alltid om dem, men de syns inte. Man gjorde en tabbe när man byggde frame relay-nätet en gång i tiden. Man sålde CIR0 och sa så här att, jo, om ni betalar ingenting, så, ni betalar väldigt lite, så har ni inga garantier, men det funkar i alla fall. Och vill ni ha bättre kvalitet så betala mer, och det vill säga betala för en committed access rate. Men när man börjar ha ett tomt nät från början, så har man bara 2 kunder på det, så är det jättefin prestanda. CIR0 betyder att de har hela nätet för sig själva. Och när man väl har fyllt upp nätet till den fyllnadstakt man hade tänkt sig i sin affärskalkyl, ja, då klagar ju alla, för då fick de ju sämre tjänst än vad de hade förra året innan man hade fyllt upp nätet. Så det gäller att se till att man från dag ett levererar en skräpig tjänst om man har sålt en skräpig tjänst. Låt oss titta på hur det här beter sig i verkligheten. Mycket prat och lite låda idag. Någon tog och körde in ett tåg i en tunnel i Baltimore och hade eld på det. Baltimore är en stad där det finns ett antal tunnlar under hamnen. Nej, tunnlar under vattnet i hamnen. Och man har dragit fibern. Väldigt många, det vill säga alla, har dragit sin fiber genom den här tunneln. Så att man kör in ett tåg, man har giftigt och sätter eld på det, då brinner fibern av. Det tog ungefär 20 minuter att bränna i ett par, så såg man på trafikstatistiken, plopp, plopp, plopp. Så vad som hände var att alla de här sträckorna där uppe som är rödsträckade, de försvann, de brann av. Men som ni ser, eftersom det fanns vägar runt som inte gick genom den där tunneln, eftersom man hade den här i kabeln där uppe på min bild och det här i kabeln där nere, så hände det inte så mycket, fast nu går faktiskt sladdarna som är kvar där. De går mycket varmare än vad vi hade tänkt oss från början när vi ritade. Det så att nu kör man faktiskt trafik på dem. Så att när det där tåget spårade ur, så försvann det 11 stycken 2,4 gigabit förbindelser. Ingen kund sa något. Och det var folk som var ute och drog fiber i träden runt om där för att restaurera sina nät. De tog ett tåg och plockade den utanför Ohio. Det var faktiskt mycket värre, för det tog våra långdistanssträckor från Pensauken till Stockton. Stockton ligger i Kalifornien, San Jose ligger i Kalifornien och Pensauken ligger i New Jersey. Om ni ser där, så en av de här sladdarna som var kvar mellan Relay DC och San Jose, den går med 80% last, men det var det värsta vi råkade ut för. Och jag tror det är 14 stycken sladdar totalt som saknas. Och samtidigt så hade de lyckats med konststycket att plocka bort en av Europaledningarna, men det var orelaterat. Så att, har man bara sett till att det finns kapacitet och någon klipper någonting, så tar det en sekund ungefär, så har det flyttat på sig och det funkar alltid. Våra kära konkurrenter, de gick ut med en pressrelease när den här bilden hände, för de var ju i samma banvall. Och den förstod vi ingenting av. I förra veckan så hade någon på Volcom gjort något. Det här är trafikstatistiken på en sladd från oss till Volcom. Det tog dem 18 timmar lite drygt att komma på vad de hade gjort och lyckas återställa trafiken där. Jag tror det var ganska stort avbrott totalt sett. Och det verkade som någon hade skrivit fel sak till en router bara. trafikprestanda på vårt nät. Det finns en massa folk där ute som mäter det som inte är sprint. Och det ser bra ut där också. Vi byggde ett enkelt packet över Sonnet-nät från ruta 1. Det nät vi har idag började vi bygga 98 och vi håller fortfarande på att bygga på samma. Dave, kan man skicka brev till och säga god dag, vad kan ni förklara där med highly over-optimized? Man gör lastdelning per destination med ett cache-schema. Det vill säga när det finns 5, 10, 15 sladdar i parallell som ni såg på de där bilderna. Så väljer den en väg när först den ser första paketet och sen håller den kvar den för den destinationen. Så där som på att man, det inte händer någonting. Va? Det vill säga att även om man har 5 sladdar så kommer inte trafiken att gå round robin på den. Utan man bestämmer sig för en väg och så haschar man och så kör man på det. Man haschar en destination man ser och så kör man på den vägen. Det gör att man ser inte olika delayer eller man går inte olika vägar om man gör trace route efter varann. Men det händer ju då när de här ändå då, lasten blir så hög att man går och triggar och säger hörru, den här fördelningen är inte bra, vad vill ni fördela om? Då ser man att då kan ändra på sig och gå på olika vägar. Och folk tenderar att gilla sin väg. Va? De sitter hemma och gör trace route. Jag vet inte vad de gör med sitt nät egentligen. De gör trace route och så plötsligt så går de en annan väg. Då ringer de och ska påpeka det. Och då försöker man fråga om det är något fel. Nej, men det går en annan väg. Varför det? Så jag funderar på om man skulle kalla alla interface för samma sak. Då slapp man ju det problemet. Om alla rotrar heter don't ask. Va? Så... Trafiken växer fortfarande varje år med det dubbla ungefär. Det går lite snabbare än varje år, 10 månader ungefär. Och tyvärr så kommer inte inkomsten i samma takt, utan inkomsten är väl ganska konstant. Det innebär att om några år så kommer man faktiskt att få på stamnätssidan schysst tjänst till bra pris. Sen är ju frågan om hur man ska få det till användarna. Där har vi väl i Sverige misslyckats totalkapitalt. Rosengren, Lund eller vad de heter där borta. Ska man göra QoS och såna här konstiga saker, då gör man det i Edge på nätet. Alla konstiga tjänster de skickar man ut i ändan av nätet. IPv6, det har vi också. Och när de här UMTS-TG-pojkarna har byggt ut sitt nät och fått IPv6 att fungera och de här GSM Association som har bestämt sig för att de ska vara deras backbone provider och lyckas lista ut hur de ska prata med resten av världen, då skulle ni kunna skicka IPv6-paket från er mobiltelefon till resten av världen. Vi håller på med IPv6 och jag ska säga rakt ut att jag vet inte om det här är någonting att ha, men det är inte så att vi tänkte sitta där med armarna i kors och inte ha det om det är någon som är beredd att betala, men räkna med att vi vill ha 10 gånger så mycket pengarna för samma 10 gånger pengarna för samma bembred ungefär för att hantera IPv6 i den takt man vill göra routing idag, för att det kommer bli dyrt. Men om någon som undrar vad en route kostar, så har man ingen bra pris på det. Men säg så här att de där routrarna som vi har i nätet, de kan 400 000 entries. Då kan vi sätta ett pris på det 401 000. När det kommer 401 000, då behöver vi byta alla burkarna. Och det, om man räknar en stund så kommer man fram till att det kostar ungefär $200 i månaden att hålla ett routing entry. Om man på det sättet ska säga att när det väl har smält i taket, då man behöver köpa nytt. Och de här IPv6-människorna är ju så galna att de har ju till och med tänkt sig att man ska ha unika adresser för mobiltelefonerna när de åker runt i världen. Och då behöver man ha routing för dem. Så jag är inte riktigt säker på att det här kommer att gå vägen. Men, nåja, om det är så att det ska bli IPv6 så är vi där. Vi har det, det fungerar. Vi började i 97 och leka. Och vi har gjort en hel del kul hacks förutom att ha det bara native i routrarna. Den här UTI L2TP-saken kan faktiskt... När ett paket kommer in till en router så kommer det på en punkt-till-punkt-förbindelse eller på ett Ethernet, så står det ju i 16-bits-fält där vad det är för någon typ av paket. Är det IPv6 så står det, nej, är det IPv4 så står det 0800 till exempel. Man kan faktiskt demuxa på det. Så man kan ge ett Ethernet till någon och säga det här är native IPv6 och IPv4. När paketen kommer in i burken så kan man välja om man vill behandla dem där eller skicka den över någon IPv6-topologi man har. Helt beroende på vad trafikkraven är. Vi har det här i drift och vi har övervakning på det och det går att få till kund. Ändra då som en separat sladd eller native på den sladd man har. Vår IPv6-nät som det ser ut idag har alltså dedicerade routrar och vi har dem i alla delar av världen där folk pratar om IPv6. Vi har konnektivitet till ett hel del andra nät vad det gäller IPv6. I praktiken alla operatörer som är igång som gör någonting. Och vi har konnektivitet till alla de eller en del av de tillverkare av utrustning som försöker göra utrustning som pratar IPv6, så man kan köra ihop med dem om man vill. När vi tittar hur vi ska bygga nästa år, så om nu inte någon sån här ekonom har gjort MPLS Traffic Engineering på bokföringen, så det någon kommer att dra den i rullgardinen, så behöver vi bygga ut nätet någon gång i slutet på nästa år. Och vi är innerligt trött på att ha massa burkar som individuella routrar överallt. Vi har försökt berätta för vår kära routerleverantör att bygg en stor router. Eller bygg en router där jag kan koppla ihop flera skåp utan att behöva koppla ihop den med speed up av ett, det vill säga kontakterna på framsidan. Ja, det är mycket mer än så, men vi har sagt så här: bygg en burk som är tillräckligt stor så vi klarar oss till 2008. Och som det ser ut just nu så är vi på god väg. Så här ser en fabriks... Så här ser det ut idag i de nya burkarna. Det här är helt optiska switchar för att switcha trafiken. Och en sån här burk klarar 40 terabit sekund på en router för ett routersystem. Om varje svenskt hushåll har 5 megabit och det är 3,5 miljon hushåll i Sverige, så det är 17,5 terabit. Så man kan alltså ta 2,5 gånger Sveriges trafik ungefär på en router med det här. Så förhoppningsvis räcker det en stund. Här tänkte jag använda stora bokstäver. Om det är någon som vill handla, så skicka mig brev eller ring. Så fixar vi det. Frågor? Tystnad. Ja, tack då.